Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du Marcus.
Mm.
Det finns ju vissa händelser och platser så där i idrottshistorien. Hela den matiga, saftiga idrottshistorien som har lite mer större dragningskraft på oss än andra.
Mm.
Några ställen man skulle vilja ha varit på när det tilldrog sig.
Mm. Tänker du på någon speciell?
Jag tänker på den 14 juni till exempel 1994. Jag skulle vilja att käka mig mätt på de här stora feta ostronen på Central Station i New York. Dricka krispig champagne. Två snabba glas där. Så vet du, man blir lite så där härligt nyfull, så vet du, så där, man är riktigt, man märker att man munnen och armarna rör sig snabbare än tanken för en gångs skull, och man käkar där, man är upprymd och man tar en taxi med en amerikan med italienskt efternamn, och så snackar man baseball hela vägen tills man kommer fram till Madison Square Garden, och på vägen upp till platserna så köper man en låda chicken wings och en vatten i ljuslag och så för att hålla den här fyllan levande. Och så ska man se Rangers Vancouver i sjunde avgörande match i Stanley Cup-slutspelet 1994. Och se Rangers vinna, du vet, första gången sedan 1940.
Jag har inte gjort det sedan dess, eller?
Nej.
Oh. Jag tänker att det är den 3 juli.
Mm.
1990.
Uh-huh.
Det är en sån här riktigt kvalmig sommarkväll. Och sen är man så enormt bakfull egentligen. För att man har varit på grappatömning på Kristina Kapellins favoritkrog i Neapel kvällen innan. Kanske har sagt lite för mycket saker där egentligen. För om hennes rapportering då från Italien, för hon har varit där såklart, men kanske har pratat lite för mycket så, men, men nu är det ju match, så allt är glömt, och man tar sig till San Paolo stadion i Neapel för att se den där VM-semin med Maradona på plan, också motståndare inför sin ättriga egentliga hemmapublik precis innan man går in innanför portarna, så blir man fullständigt sönderplockad av ett litet sånt ligistgäng där som bara tar allt man äger och har, så att det enda man kom in med på arenan är så här korta ljusa jeansshorts, ingenting mer. Och så får man se Italien mot Argentina, VM semifinalen 1990,
med tomma fickor på San Paolo stadion.
Oh.
Ja, Tokyo, 30 augusti 1991. Längdhoppsfinalen mellan Mike Power och Carl Lewis, i knät på Christer Ulfbåge och med handen på axeln på Sten Rosenberg. Och sen bara vidare, du vet, ut i den Tokyo-natten, gå under de här färgsprakande gatorna där, neonljusen, så bara gå raka spåret in, blir så sprittankad och skämmer ut sig fullständigt i en karaoke-tävling.
Så hade jag fått välja ett enda ögonblick, då hade jag nog valt att den 3 september 1976 befinna mig i Toronto. Man kanske tar en dag på stan, så det är match på kvällen. Mm. Det är egentligen det enda som gäller den dagen, men du pirrar liksom, du måste slå ihjäl några timmar innan, så att
jag köper en sån ful tröja så, som man bara köper när man är på semester, så man kommer hem med den, så bara, det här kan jag inte ha på mig, men det kändes rätt när man var stissig och stirrig där.
Man vankar liksom runt i ett sen sommarvarmt septembergymmet Toronto, kanske knäpper en sån här tvungen bild på tv-tornet där i stan med sin Konica Autoflex. Och sen då, så snart det närmar sig nedsläpp, det vill säga 4 timmar innan nedsläpp, så går man med sådana här Bee Gees-steg med utsvängda jeans mot Maple Leaf Garden Lättsalongs, såklart. Det var så tajt med jeansen så att du nästan, det går inte att stoppa ner händerna i byxfickan. Du är osäker på om du kommer kunna kissa om du går till pissoaren. Du vet inte om du får fram någonting där. De är så tajta så att... Och Sverige ska möta USA i öppningsmatchen i Canada Cup. Börje Salming ska spela för Tre Kronor i sin hemmaarena, där han bara på ett par säsonger spelat en sån uppoffrande ishockey att han... Alla redan kraftigt betuttade i honom. Och där då ropas hans namn upp i line-upen. As one of the starting six for Sweden, and you can hear the applause here at Maple Leaf Gardens for Börje Salming. Many are standing. Just listen to them. Here they are. I said many are standing now. Everyone in the building is standing for Börje Salming. Där skulle jag vara.
Rumla runt på Champs-Élysées. 12 juli 98. Zidane har precis nickat in 2 mål mot Brasilien i VM-finalen och de projicerar hans vackra ansikte på triumfbågen. Sitta med en sån svensk fylla bara på Pontiac Silverdome, så slumra till i första halvlek.
Missa alla målen.
Ja, vakna till så när Erlingmark byts in i 89:e minuten så.
Ja, också så här, den 22 oktober kanske 1967 så har man varit på Värensvallen med pappa så. Mm. Och det är skitmycket folk där såklart. Öster ska ta steget upp i Allsvenskan för första gången. Tommy Svensson kastar sig i Stigs armar och säger att far, vi är Allsvenskan. Nu kanske jag också säger till pappa så här, far, vi är Allsvenskan. Men vi är redan i Eneryd och så, när matchen är slut och alla firar, för att pappa är så jävla ivrig att komma därifrån så, utan att behöva stå i bilken. Så det går ju en kvart innan slutsignalen. Missar den historiska ögonblicket. Men ändå en upplevelse att få dela det i bilen då, på väg hem. Längs med 23. Far!
30 oktober 1974 i Zaire, Kongo Kinshasa. Mitt i djungeln, i hjärtat av Afrika. Matchen om världsmästartiteln i tungviktsboxning mellan Muhammad Ali och George Foreman. Även känd som The Rumble in the Jungle. Jag har fått för mig att boxarna oftare har berättelser om hur allting började än kanske andra idrottare.
Ja, vad tänker du på? Karriären började, eller matchen, ja, liksom mötet, eller sporten? Eller?
Men den dagen de blev boxare, ja. Då när vi pratade om Tyson, så nämnde han ju att han hade ett väldigt sånt tydligt ögonblick. Det är någon som berättade om det, för att Han är tjock och vattnar glasögon. Jag tror att de tar hans glasögon och typ knycklar sönder dem. Och han blir helt rosenrasande och ger sig på den här personen. Mohammed Ali har en liknande historia. Det är någon som snor hans cykel. Han har en ny cykel och han bor ju i Louisville i Kentucky. Och han blir helt galen. Jag tror han får syn på en polisstation eller om det är en poliskonstapel. Och så springer han fram lite och ner i någon källare för att få prata med någon om någon konstapel liksom. Och så säger han, har snott min cykel, jag vill ge honom stryk liksom. Och då säger polisen, jaha, vet du hur man slåss då? Nej. Nej, men då får du lära dig det först. Och så ligger ett gym precis där nere i den här källan som han då bussar in.
Bara börja träna direkt.
Bara träna direkt. Träna boxning, så. Ja, så vi är klar och så går han ut och ser honom.
Som päronbox. Ja, men det är lite slumpen då. Som, det är nästan för stort för att ta in, du vet. Så tänk om han hade sprungit ner i en cykelbutik istället för att låna en cykel. Då hade han blivit så här, vunnit något tempolopp i VM så istället. Eller? Var det inte så Susanne Ljungskog blev jävligt bra på cykel? Så. Hon blev också av med sin cykel.
Ah, okay.
Men så lånade hon en annan kompis cykel så bara cyklade för att cykeltjuven.
Och så dödade hon den här cykeltjuven.
Mm.
Kanske är det liksom vanligare bland boxare för att fan, man minns kanske sitt första slagsmål och sådär.
Mm.
Alltså första gången som kroppen fylls till bredden av adrenalin och hjärtat rusar liksom. Minns du ditt första slagsmål? Det kan inte ha varit ett slagsmål.
Nej, jag har inte varit i så mycket slagsmål. Det har hänt någon gång på fyllan så att man har kanske lappat till någon och sen fått stryk som fan efteråt. Så en gång blev jag arg efter ett jag skulle nog lappa till någon en gång på någon fest. Så jag missade, satte näven på en grill. Och så blev jag känna mig förnedrad och skulle gå därifrån. Så då jag sparkade jag bort en postlåda. Vilket innebär att jag inte kunde spela fotboll sen för 3 veckor. För att jag skadade wristen. Så jag säger väl ganska mycket om mina fighting skills.
Ja,
men jag kommer ihåg en gång på skolan. Då jag till en kille som heter Henok en gång.
Ja.
Över truten. Och sen så sprang jag därifrån.
Ja.
Adrenalin i kroppen. Aha. Visste att jag hade gjort någonting jävligt dumt. Alltså.
Jag fick ju stryk en gång i nyårsafton. Jag hade precis lyckats stå i Varberg köpa en kebabrulle från den fantastiska pizzerian Campino. Då. Och alla som har lyckats komma över en kebabrulle en nyårsnatt vet vilket oerhört arbete som krävs för att få tag i en sån. För att kön är enormt lång, alla är drängfulla och det är kaos när de bara langar ut kebabrullar inne på Campino. Där. Men det är liksom, du måste stå i den kön, du måste brottas. Det är liksom, att gå runt sen med en kebabrulle, det är liksom, du vet, du skulle kunna sälja den för 4 000 på svarta marknaden på torget.
Jag tänker på den här scenen i Pippi Långstrump när hon är inne i godisaffären och köper 5 riktigt stora jävla kassar godis och folk, de andra barn står utanför så och tittar av och skjuts. Var det så när man kom ut från Campino med en kebabrulle?
Ja, ungefär. Ja. Så gick jag längs torget i Varberg och så stod det någon kille och skrek på min kompis lillebror. Och så skulle jag bara i förbifarten kasta ut med någonting till den här killen som häcklade min kompis lillebror. Då. Så med munnen full med gyr och ser det ju egentligen om man ska veta. Så sa jag bara, ja men det där blir han nog inte så ledsen av eller något sånt där. Någon riktigt vek kommentar du vet. Men det räckte ju då för den här snubben. Som bara slår mig rakt över käften, du vet, så här, rakt på hakan, du vet. Så jag faller ner på marken, kebabrullen rakt upp i luften, så du vet. Och så sprutar de omkring. Och sen så får jag en spark på bollarna, så att säga.
Mm.
Då ligger jag där framför dem, kanske 4-5 stycken. Och jag ser bara deras ben så, när jag ligger där och hämtar andra. Jag måste försöka kravla mig därifrån. Och då är det lite roligt, för då kommer först en person fram, så här, som är liksom en känd rasse i Varberg då, och frågar om han vill att jag ska hjälpa till och ringa hit folk som ska nita dem då, för det var ett invandring där. Och jag säger, vi drar inte in mig något sånt här nu för helvete, så jag tackar artigt nej då till den här rasisten. Och sen så skingras alltihopa och jag kan liksom, jag ska tyvärr gå förbi mot samma plats igen, för jag ska på efterfest där då. Och då när jag går förbi där så är det en annan kille som har då som kommer fram till mig, då har han som sparat kebabrullar så här, för han får tillbaka dem.
Plockat upp.
Ja, han vet ju då vad jag har gått igenom för att få den. Så han bara, jag tänkte du vill ha tillbaka den. Fortfarande lite varm också. Så. Tyvärr har det så ont i munnen så kan jag inte äta den. Jag har ju fått slagit rätt på käften. Men tyckte det fanns något fint medmänskligt där.
Mm.
Han såg vad jag gjorde, vad som hände med mig. Och så kom han tillbaka med min kebabrulle med blandad sås.
Fick den fighten något namn? Så? Kebabnocken.
På tal om det då, inga jämförelser i övrigt då med Muhammad Ali, men vi tänkte ju idag prata om Rumble in the Jungle.
Mm.
Lite tuffare namn på en fight kanske, en kebabblock.
Ja, lite.
Som alltså går av stapeln då 13 oktober 1974. Men för att förstå hela, vad den matchen egentligen handlar om, det är alltså mellan Muhammad Ali och George Foreman, så måste man egentligen börja redan 25 februari 1964 i Miami, när Ali då, eller som han heter då, Cassius Clay, går sin första match om världsmästartiteln mot Sonny Liston. Han går ju två matcher mot Sonny Liston. Den första matchen här då, 64, då är han Ali obesegrad fram tills dess. Han har vunnit OS-guld i Rom 1960. Det varma OS-et i Rom, där Lars-Gunnar Björklund gjorde väl sin första insats där. Han satt och svettades. Vi brottar.
Ja, det var utomhusbrottning. Ja, utomhus, alltså, vilket, det var inte med på vår lista över event vi skulle vilja besöka. Alltså. Rom-brottningen 60.
Ja,
han satt och svettades nästa gång.
Svettades något fruktansvärt. Kopiöst svettades han ju. Men där vinner alltså Ali OS-guld. Sen så går han ett par proffsmatcher, är obesegrad, och så får han då äntligen möta Sonny Liston och vinner den matchen. Och han är stor underdog i den här matchen med. Det är några som tror att han är, att Ali inte ens kommer dyka upp till matchen för att han är en sån, Sonny Liston är så stor favorit. Men Ali vinner sensationellt då i sjunde ronden på knockout. Och dagen efter den här matchen så deklarerar då Ali för världspressen, för nu är han ju en superstjärna såklart, att han har gått med i Nation of Islam, som är en ganska militant svart nationalistgrupp i USA, där bland annat Malcolm X är medlem, och att han ska byta namn då från Cassius Clay till Muhammad Ali.
Why do you insist on being called Muhammad Ali now?
That's my original name. That's a black man name. Cassius Clay was my slave name. I'm no longer a slave.
What does it mean?
Muhammad means worthy of all praises, and Ali means most high.
Why don't you like to be called Clay anymore?
No, Clay was not my name. Clay was a white man's name. It was a slave name. And I'm no longer Clay. I'm no longer a slave. So now I'm Muhammad Ali.
Han vill att alla ska kalla honom det. Han säger han lystrar bara från och med nu till Muhammad Ali. Och det är ju bland annat en boxare då, Ernie Terrell. Han ska möta honom, och han vägrar ju kalla honom för Muhammad Ali, och han säger provocerande så här, kallar honom för Cassius hela tiden, Cassius. Och det är någon intervju sen när de står mitt emot varandra inför matchen, där Terrell då envisas med det här, att han vägrar kalla honom för Muhammad Ali, och Ali blir ju vansinnig på honom.
Then why you gotta be the one of all people whose color to keep saying Cassius Clay? You make it really hard on yourself now. Well, why don't you keep the thing in the sport angle? Why don't you call me my name, man?
Well, what's your name? You told me your name was Cassius Clay a few years ago.
I never told you my name was Cassius Clay. My name is Muhammad Ali, and you will announce it right there in the center of that ring after the fight if you don't do it now. You just acting just like an old Uncle Tom. Another Floyd Patterson. I'm going to punish you.
Let me tell you something, man. You ain't got no
back off of me.
Don't
back
call me no me. Uncle Tom.
That's
man.
What you are, a Uncle Tom.
Why are you going to call me Uncle Tom?
What I ain't gonna, you heard me? Call me no just Uncle back Tom. Off of me.
And so, ladies and Uncle gentlemen, Tom? As the two contestants prepare for
wait,
battle
what?
Right
okay,
now.
Back off of me, man. Back off of me, man.
Ali kallar honom för Uncle Tom, vilket är kanske det värsta man kan kalla en svart man i USA vid den här tiden. Och i den här matchen sen, vilket är så jävla starkt tycker jag, när Ali gör ju slarvsylt av Terrell, och så skriker han ju då väldigt berömt liksom genom hela matchen efter, vet, några slagkombinationer, så skriker han ju bara till honom så här, what's my name, what's my name, så här, vet, han gör det kanske 10-15 gånger under matchen, bara skriker han what's my name, så slår honom, och Terrell börjar blöda mer och mer, och du vet, han börjar bli groggig så där, och man får nästan känslan att Ali liksom låter honom leva lite längre till, han knockar inte honom för att han vill liksom kunna skrika mer till honom, what's my name, du vet, bara skriker så, vet, går ut genom mickan också.
You saw what just happened in the ring. It spoke for itself.
Wait, how you see what Clay asked him? Said, what's my name?
That was the big three-word question that was answered last Saturday on television in advance by Ernie Terrell. He said his name is Cassius Clay.
Och publiken hör ju naturligtvis, och kommentatorerna ser ju att han bara ryter åt honom hela tiden. Liksom. Ja, så det var ju oerhört viktigt för honom, och han blir ju radikaliserad ganska snabbt i den här Nations of Islam, som sagt är en, alltså det är ju en, det är en militant extremgrupp. Malcolm X ska ju senare i sitt liv ta avstånd från Nations of Islam och deras ideologi helt enkelt, för att det var till och med för Malcolm X som hade ganska stor tolerans när det kom till militanta organisationer, till och med han tyckte att det här var lite väl magstarkt. Och den här radikaliseringen som han genomgår här, det är också den som får som konsekvens att han 1967 vägrar att kallas in till Vietnamkriget, han vägrar gå med, han vägrar göra lumpen helt enkelt, vilket får oerhörda konsekvenser.
Å andra sidan Ja, det kanske var, det känns inte som att det är särskilt radikalt idag.
Nej.
Att inte vilja åka åt andra sidan jorden och skjuta ihjäl folk som inte har gjort någonting. Det är väl så han motiverar också, att jag har inget otalt med Vietcong.
Nej, precis. Han har ju sin jävla, han har sånt jävla spontant klassmedvetande eller rasmedvetande, om man ska säga. Och effektiv retorik liksom.
My conscience won't let me go shoot my brother or some darker people or some poor hungry people in the mud for big powerful America and shoot them for what? They never call me nigger. They never lynch me. They never put no dogs on me. They never rob me of my nationality. Rape and kill my mother and father. What, I'm gonna shoot them for what? How can I go shoot them? Them little poor little black people, little babies and children and women. How can I shoot them poor people? I would just take me to jail.
Men däremot har de vita gjort det. De vita amerikanerna har ju skadat honom i liksom 400 år. Mm. Varför ska han bort? Och han säger med någon gång, tror jag, att ja, men, okay, om de kommer hit, om vietnameserna kommer hit och ska invadera USA, jag är den första att ställa upp. Mm. Men fan inte åka bort dit och meja ner en massa oskyldiga människor, det gör jag bara inte.
No Vietcong ever call me nigger.
Exakt.
Nej, och det är ju också sådär med facit i hand, så är det väl kanske en av efterkrigstidens mest onödiga och meningslösa konflikter.
Ja, på det.
På det, ja. Ja.
Så han vägrar det, och det får ju oerhörda konsekvenser. Han först döms han till 5 års fängelse. Och typ 10 000 dollar i böter. Jag vet inte hur mycket det är på den tiden, hur mycket det är för Ali. Men det där ändras snart. Han blir avstängd 5 år från boxningen. Och de tar hans pass också. Så han inte kan åka någon annanstans. Han kan inte tävla utomlands på något sätt. Utan han kan helt enkelt inte bedriva sin boxningskarriär under de här 5 åren. När den här avstängningen väl hävs då, så Ali är 30 bast. Jag vet inte vad man brukar säga, men att en boxare kanske är i sin prime när de är mellan 25 och 28 kanske, någonstans där. Det har hänt en hel del på boxningsscenen. Det har kommit fram en ny stor superstjärna, George Foreman, som är världsmästare. Och för att Ali ska kunna möta honom så måste han först gå via Joe Frazier då, som George Foreman har slagit ut. Så han går 2 matcher mot Joe Frazier, och de här matcherna är han inte speciellt övertygande i. Alltså, den första matchen förlorar han, då blir han knockad i en rond av Joe Frazier. Den andra vinner han på poäng, men lyckas alltså inte slå ner Joe Frazier vid ett enda tillfälle under de här 2 matcherna. Så att man börjar prata lite så här, okej, den här oerhört begåvade boxaren som vi såg innan avstängningen, så här, finns han kvar eller är han rent ut sagt för gammal redan? Liksom. Det gör att när han äntligen då via den här vinsten mot Joe Frazier får chansen att möta då världsmästaren vid det tillfället, George Foreman, så är han stor underdog även i den här matchen då, precis som när han mötte Sonny Liston 64. Och det är ju då den här matchen, Marcus, mot George Foreman, som kallas för The Rumble in the Jungle.
Ja, det är ett bra namn.
Ja, första namnet var ju arbetsnamnet då, From Slave Ship. Nej, vänta. From Slave Ship to Championship.
Det ligger inte lika bra i.
Inte riktigt
samma svung på det.
Kebabblocken nästan bättre.
Don King,
ja.
Sätt upp matchen.
Ja.
Jag har varit inne och pratat om Don King tidigare, så behöver inte dra hans bio här.
Nej.
Kanske. Speciell herre såklart, har väl liksom inte någon vidare status i USA, så han kan inte sätta upp en sån här match.
Nej.
Riktigt. Men han agerar ändå ganska smart, för att han får då både Ali och Foreman att ställa upp på det här genom att först ringa en av dem och säga så här, om du får $5 million, kan du tänka dig att möta Foreman då? Ja, för fan, säger Ali. Så ringer man till Foreman och så säger man samma sak då. Du får 5 miljoner, kan du? Ja, men då är det klart ju. Problemet är ju då att det saknas $10 million bara. Så,
det sägs till och med att han ska ha flugit på George Foreman i pissoaren, alltså med ett kontrakt där det stod så här, $5 million, skriv på det här. Mm. Och haffade George Foreman, han stod och pissade liksom. Men det är ett bra knep, alltså man hävdar att de andra är med redan, liksom, och så har man allihopa. Men 10 miljoner kort då, det kan man tänka sig också att han inte kanske har på fickan så.
Nej, det har han ju inte.
Han har precis suttit inne också här, vadå kring.
Han har suttit inne, ja.
Ja, 4-5 år.
Han är ju precis i början, detta är väl en av hans första stora matcher han sätter upp egentligen. Så han är ju i början av sin promotorkarriär.
Som vi vet ska bli ganska framgångsrik.
Ja. Han är ju inte Edvin Ahlqvist-klass här, utan på väg dit då. Behöver 10 miljoner. Söker sig utomlands också, för att han kan inte sätta upp den här matchen i USA då. Och då får han kontakt med en kille som heter Fred Wyman, som vid tiden var rådgivare för Mobutu.
Mobutu.
Mobutu, som är diktator i Zaire, säger ju jag. Ja. Du säger Zaire.
Ja.
Jag säger Zaire.
Zaire. Zaire. Ja, men vi kan växla lite.
Ja, lite trevligt. Ja. Zaire, det var belgisk koloni som efter avvecklandet blev republiken Kongo, som blev demokratiska republiken Kongo. Och efter en militärkupp, tror jag det var 65, så kliver ju Mobutu in och bildar nationen Zaire.
Just det. Mm.
Känslan är att Mobutu inte heller har 10 miljoner på fickan, så dollar.
Genomkorrupt sån afrikansk president.
Ja, han skakar ändå fram. Och känslan är också att han har inte jobbat sig till de här pengarna. Så här. Han tycker att det här är ett kanonögonblick för mig att visa upp mitt land från den bästa sidan. Så man vill ha internationell publicitet helt enkelt.
Lite som man pratar om OS idag. Så där också, va?
Ja, men lite så. Ja. Och det ska då gynna hans ställning i landet. Ja. Men han behöver låna pengar och då vänder han sig till Muammar Gaddafi då, som lånar ut pengar och står för vissa kostnader. Så det är ett jävla rövgäng vi har att göra med. Det kan man ju fundera. Där var det inte så jävla radikalt från Muhammad Alis sida då. Så här.
Nej,
jag åker inte till Vietnam, men jag kan ställa upp på precis vad fan som helst i övrigt. Så.
Ja, precis. Alltså, vi går verkligen på det. Alltså, Mobutu var ju genomkorrupt i hela landet. Det bara läcker ut pengar till privata bankkonton runt om i Europa. Alltså, vilket var fallet i många av de här afrikanska nybildade staterna. Ju. Han har liksom en på sin tomt så har han, du vet, det är så här riktigt jävla pråligt, ett zoo, du vet, det är liksom, det är bara en sån karikatyr av en galen afrikansk president liksom.
Han heter då, han byter ju namn till Mobutu Sese Seko Koko Mbendo Wa Sabanga. Som betyder den allsmäktige krigaren som genom sin uthållighet och oböjliga vilja att segra går från erövring till erövring, lämnade ett spår av eld efter sig.
Ja, vi behöver ett smeknamn här.
Ja, det är inte riktigt Svensson. Ja. Även god vän med Ronald Reagan. Då. Ronald Reagan. Ronald Reagan. Och Nicolau Ceausescu. Nicke. Ja. Om det var ett rövgäng innan så fortfarande ett ännu värre rövgäng nu. Då.
Ja. Lite så, du vet, om man är ledare för ett land så. Jag läste någonstans att han var tvungen att ha sånt jävla intrikat system för armén då. Alltså, du vet, mellancheferna så att säga i armén var alltid tvungna att tala ett annat stamspråk än de som han basade över, för han var så fruktansvärt rädd för att statskuppen och sånt där, så att han var tvungen att splittra hela. Det är tragikomiskt att vara ledare för ett land och sen inte våga beväpna sin befolkning för man är rädd att de ska störta liksom.
Mm.
Så britterna hade typ samma problem som första världskriget, typ att de kunde inte ha en folka med, de vågade inte ge vapen till arbetarklassen, så fan, kommer vi vända sig mot oss direkt. Vi har ju behandlat oss som pissar nu i 300 år.
Men det är en liten röd tråd genom diktatorskapet, känns det som, att alla de där stora asen var ju superparanoida. Josef Stalin var ju fruktansvärt paranoid.
Ja.
Lite skönt också att veta så att de jävla svinen hade det inte så jävla roligt ändå.
Nej,
fruktansvärt jobbigt runt att vara paranoid hela tiden.
Ja, men precis. Alltså, medellivslängden för en romersk kejsare till exempel under romarriket var väldigt, väldigt kort.
Mm.
Så att du blir världens mäktigaste man, men du kommer leva kort. Det känns som att det är demokratiskt, ironiskt nog, en demokratisk liksom, utjämningsmekanism.
Ja, du kommer inte kunna njuta så mycket på vägen. Så, eller. Zaire, jag är så gammal så att den här Mobutu sticker väl 97, tror jag. Och då byter landet namn igen till Kongo.
Kongo-principen kan man väl leva när man lite liknande hans namn han tog en Mobutu, att man måste berätta hur förträfflig man är i namnet, så kan man nästan ana lite att så här, kanske inte är den mest sympatiska människan som har det namnet. På samma sätt som Kongo då måste heta Demokratiska republiken Kongo, kan man nästan misstänka att den inte är så jävla demokratisk.
Så, har de varit med i några andra sportsammanhang, så här, vad du känner till? Har de spelat fotbolls-VM kanske?
Jag vet inte.
Jo, det har han. 1974 faktiskt.
Är det sant?
Ja, 3 matcher mötte bland annat Brasilien. Det finns en berömd sekvens där, för att Brasilien får frispark strax utanför straffområdet. Och så är det en, kan det vara Rivelino eller något sånt där som ska lägga den.
Ja.
Och så ställer de upp en mur då, säger det. Och innan domarna blåser så springer det fram en försvarare i sig och bara skickar den där bollen så jävla långt det bara kan. Och alla bara blir så här, vad fan hände där? Så här, man får spel. Och gul kort. för det. Och sen så går frisparken om. Då, så
ja, det är roligt.
Ja, det är roligt. Så här är vi då. Det är här vi befinner oss. Matchen ska gå av stapeln i Kinshasa.
Han bygger då den här arenan nere vid Kongofloden, tror jag att det är. Och strax innan den är klar, så han är så orolig med Mobutu, för det kommer komma hit massa jävla amerikaner. Han är så orolig för att de ska bli rånade och våldtagna liksom. Kriminaliteten i landet är skyhög liksom. De har haft ett par dåliga år med torka så här. De har liksom inte jordbruksutrustning i landet, är liksom, det finns inte ens utrustning till hela befolkningen.
Det lurar liksom en svältkatastrof runt hörnet ständigt.
Ja, hela tiden. Och det bara läcker ut pengar, som sagt, rakt in i Europas djupa fickor. Och så han måste styra upp kriminaliteten på något sätt. Och då tar han bara 1000 av landets mest kända brottslingar, bussar in dem på den här arenan. Och så tar han slumpmässigt 100 personer, måste bara skjuta dem inne på arenan, begraver dem under ringen i någon slags jävla katakomber där liksom. Så där ligger liksom 1000, du vet. Och det värsta är att det typ funkar också. Alltså det blev sånt jävla... Han ville ha just det här slumpmässiga momentet med att vi tar inte de värsta, utan vi tar bara 100 slumpmässiga av de här 1000. Så skjuter vi dem inför alla andra, så det är ingen jävla såg att göra någonting.
Ja, och så den principen funkar egentligen. Och det här med hårda straff, den är ju uppe på tapeten nästan alltid. Så vi måste ha hårda straff för sig, för det avskräcker och det funkar. I Zaire.
Kallar det för Mobutu-doktrinen.
Titta hur han ser det där. Lyser fram. Det är en syn av förtjusning att se honom.
Hylande prenumeranter. Vad glada vi är att ni finns. Och att vi varje vecka får möjligheten att lyfta fram just er i det här bejublade segmentet som kallas för Hyland-segmentet. Eller kallas för det, jag vet inte om det gör riktigt. Men det är vad det är, helt enkelt. Idag, hur som helst, tänkte jag att jag läser upp era namn och blandar samman dem med tungviktsvärldsmästare genom tiderna. Kanske är det så att vi här har de absolut vassaste namnen inom sporthistorien. Så att håll till godo och Enja, du vet precis vad du ska göra. Nu kör vi! Rocky Marciano, Sonny Liston, Leon Spinks, Rickard Jonasson, Larry Holmes, Karim Hadji, Tony Tubbs, Kristoffer Jönsson, James Bone Crusher Smith, Tevin Staxton, Tony Tucker, Francesco Damiani, Marcus Wilberg, Riddick Bowe, Lennox Lewis, Jersey Joe Walcott, Joey Lewis, James J. Braddock, Primo Carnera, Jack Charkey, Gene Tunney, Jack Dempsey, Jess Willard, Jack Johnson, Tommy Burns, Marvin Hart, James G. Jeffries, Bob Fitzsimmons, James G. Corbett, John L. Sullivan. Matchen ser alltså ut att bli av. Och då...
ja, det finns ett datum i före datumet vi pratar om nu.
Ja.
Och det datumet är den 25 september.
Just det.
Vilket är idag när vi spelar in den här podden.
Just det.
Så matchen skulle egentligen ägt rum idag för...
och vad blir det?
Ja, ingen aning.
44
år sedan.
Eller 54.
Det känns lite speciellt.
Ja, det känns... det är därför vi valde att göra det också.
Ja,
just det,
precis. Mm. Men blir uppskjuten då.
Och nu börjar ju den som det alltid, den där dansen som jag alltid förknippar med de här stora världsmästarmatcherna. Den där psykningarna och uppbyggandet av, och de ska sätta sina karaktärer inför media och sådär. Det är ju så häftigt med boxningsstolen, att träningarna är ju alltid öppna liksom. Det är ju som ett öppet hus där journalister sitter och där tränare sitter, och ibland sitter vi till och med motståndarna på de här, och de filmas mycket och det görs mycket intervjuer och sådär. Jag vet att på Alis träningar...
Lasse Richt får ju panik när han ser det där.
Ja, det är säkert.
Och så Lasse... innan med sitt rep, så sin tejp. Avspärrat tejp. Så.
Ja.
Fan, har ni ingen mixat zon? Jag vet att Tom Engström bevakade rätt många träningar. Sådär. Han kunde ju såhär ropa, såhär, champ, kan jag ställa några frågor? Så hände någon gång att han blev uppvinkad i ringen då, så fick han 2 minuter där. Ska ha sagt någon, do you have, can I have 2 minutes? You will have one, säger Ali då, så får han 1 minut då, som ändå blir rätt många minuter. För att alltså utmanas Ali med lite intellektuella frågor, så tar han sig tid. Ja. Det är känslan.
Ja, faktiskt.
Får han inte det, så är han fan i det.
Ja. Han, ja, men det är fan, det är något med de här jävla träningarna. Och Ali är hela öppen också. Han berättar hela tiden vad han ska göra, hur och som är hans taktik. Och han härmar George Foreman, hur han ser ut på, i ringen, och vad som är hans starka sidor. Och han liksom springer runt uppe i ringen och skuggboxas liksom, så här ska jag bära mig åt. Och han är, alltså, han är ju mobbare. Det som Ali gör här, den psykologiska krigsföring som han för nu mot George Foreman, är förmodligen kanske det mest liksom, sofistikerade som någonsin har genomförts i boxningshistorien. Alltså, den är så, han träffar liksom rätt hela tiden. Han har ju gett alla sina många av sina boxare han har mött smeknamn hela tiden då. Floyd Patterson kallade han för The Rabbit. Sonny Liston kallade han för The Bear. Och George Foreman då har ju också hittat på ett namn. Det blir nästan lite som Trump gör med sina motståndare i USA nu i valrörelsen, liksom, att han hittar så här ett namn liksom, som ska fästa sig ordentligt. Och nu då har ju Ali kommit på ett namn till George Foreman.
So this man has never knocked nobody out cold. He's a bully. He's slow. He has no skill, no footwork. He's awkward. And I have given him a name. I named Floyd Patterson the Rabbit. I named Sonny Liston the Bear. And he shall be known as officially as the Mummy. The Mummy.
And why the Mummy?
Because he fights. When he's fighting, if you ever watch him in the ring, he drags like that after his opponent. And how's a mummy going to catch me when you're fighting a mummy? You just keep a step ahead of the mummy. Yeah, yeah. See? Yeah, just move on the mummy. No, mummy, I'm over here. No, mummy, I'm over here.
Så det är för att han släpar sig då tydligen fram till. Han tycker att George Foreman är en slugg och han är tung och stor och så. Han tycker att han, liksom, han är långsam och han går, han är så här, han kan bara dansa omkring honom, visar han då för tv-kameran här. Och han fastnar också för det här med bully. Han är en bully, George Foreman. Och han är en bull, alltså en tjur, liksom, den där tunga tjuren. Och han säger någon gång att tjuren och matadoren är liksom de två figurerna som han vill ska symbolisera då Ali och honom själv och Foreman här. Alltså, visst, tjuren är starkare, säger han, men matadoren är smartare. Liksom. Alltså, det är precis på samma sätt som en tjur, som en matador överlistar tjuren i det, så ska han göra då med Foreman.
And it's the fist that controls the brains. And my brains are so wise. See, my fist, my brains beat Joe Frazier. I'll thank Ken Norton. I plan my fight round by round. First round, I might say, well, I won't knock him out. He won't knock me out. But I'll get the most jabs in. I'll keep my distance. I'll get the most points in. I'll win that round. Second round, I'll just take my time. I'll stick him. Pop, pop, keep moving. Move on Foreman. Keep moving because he can't move. Keep moving. He'll be trying to corner me, cut the ring off, tack him. Pop, 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 pop. Back him up, time up. Pop, pop. Won the second round. Then he's getting worried. Oh, I gotta get him. He's starting to drop his bombs. Make him tire himself out. See, the matador beats the bull. The bull is the strongest. Bull hits the hardest, but the matador is the smartest. Man conquered all the beasts in the jungles, got them in cages, but the beast can whoop the man. See, it's the brains. Man got me here in a few hours on a jumbo jet. Man didn't pick the jet up and carry it, just threw it through the air, but man's brains made the engine and the pistons and put it together. See, my brains will offset this mummy.
Och en rolig grej också, jag tror att det är på någon av de här träningarna som Tom Jones, alltså på tal om tjur då, tjuren från Wales, och han ska upp och sparra mot Ali då, och han är ju superstjärna då, så, och Ali tycker att det är lite kul, och där, och han har liksom, du vet, han är ombytt så här, och det är så roligt att man ser då, som man tänker att han är en ganska reslig man, du vet, och så här, men han står ju inte Ali, så han ser ut som en, han ser ut som en fjant verkligen när han står där bredvid honom. Och Ali säger typ så här, men slå mig då, slå, du, fan, ge mig, försök träffa mig liksom. Och han är lite rädd där såklart, utan jag måste, fan ska hända, liksom, du får inte slå tillbaks liksom så här. Han bara, men det är klart att inte kommer göra det, säger Ali. Och så skuggboxar han lite grann. Men sen så har ju Ali sina invanda reflexer, så att vid något typ så slår Tom Jones ett ganska hårt slag mot Ali. Och Ali bara reflexmässigt skickar ut sin vänster. Jag har träffat Tom Jones rakt på munnen så här. Han har inget munskydd så här. Han bara, sångare som hans viktigaste instrument.
Inte bara i sång. Även privat så.
Okej, vad tänker du på då?
Ja, men han är väl en av de största sexikonerna som fanns på den här tiden. Ja. Regnade du in tos och så när jag var på scen. Det är inte när vi poddar kan jag säga.
Någon gång kan Albinsson ha glömt sin paddelväska så ligger det på svettiga kalsonger när det är så nära vi kommer. Ja, men den här psykologiska krigsföringen då, den är ju alltså, den är väldigt, väldigt förfinad. Alltså, han är noga med, du vet, han åker ner flera gånger till Zaire. Han gör ett par resor dit och träffar lokalbefolkningen liksom, så här, och etablerar en relation till dem. Liksom. Mm. Och de känner ju till honom lite grann, åtminstone man har ju hört lite vad som har pågått i medborgarrättsrörelsen och förstått att han vägrade kriget och att han har tagit sitt svart namn och så om sitt slavnamn och att han säger med att han ska återvända till sitt hem nu som är Afrika. Och han har varit skild, den vita mannen tog honom därifrån för 400 år sedan då. Men nu ska han tillbaka dit och till sitt ursprung, och det är klart att de tycker om det.
Ja, det är en hockeyback som flyttar hem till Ängelholm igen och ska spela för Rögle. Och så han pratar inte på det viset. Så. Sen man hör det i svensk idrott så att han pratar om att vara skild från sin... sitt folk.
Amerikanska kapitalister har skilt oss åt och nu ska jag äntligen tillbaka till mina rötter. Det säger de ju väldigt sällan. Och när han är där nere så låter han har ju mycket joggingtur. Han springer typ en halv mil varje dag typ. Och då låter han folk springa med honom och sådär. Och sista gången han åker ner till säger inför matchen då, så har han också, vilket är det, kunnat chartra ett plan då. Och då ska vara helt svart besättning på hela planet då.
Dag Hammarskjöld fast i minnet där kanske.
Ja, precis. Och så har han då med sig sin polare som berättar så roligt om den här resan då, för då vill han ju träffa piloterna när han har gått på planet. Så han bara, absolut, det kan vi göra. Så går de in i cockpit och så tittar på dem, så tycker han att de ser lite unga ut. Så han frågar bara, ja, hur gamla är ni? Så han har aldrig sett piloterna. De bara, 23 och 27, säger de. Okej, så här. Ja, det var ju lite yngre kanske, för att jag hoppas på så här, men du vet, så säger han till sin polare i alla fall, du ser, ger man bara svarta chansen så kan de uträtta stordåd. Och så börjar de flyga så här, så nu närmar sig Afrika, så jävla turbulens, du vet, så här, och han ser då, hans polare ser på Ali, så här, han börjar bli skakad, han tycker inte det här är nice liksom, du vet, så här, turbulens, knackar han bara honom på axeln, så här, Ali då, sin polare, så bara, jag hoppas att de här unga piloterna är lika smarta som de gamla piloterna som vi brukar flyga med. I alla fall så landar de i Zaire, och då är det fullt pådrag liksom. Det är så här, det är typ 2000 pers där, du vet, alla står och väntar på att han ska komma, så här. Så när han ställer sig på den där trappan ner, så frågar han sin polare igen, så här, du, fan, jag måste bygga upp ett hat här mot Foreman. Hur fan ska vi göra det? Så här, vad hatar de här nere? Och du vet, de står ju på den här trappan, så han måste ju finna sig snabbt. Så han bara, ja, vita antar jag, säger hans polare då. Ja, men George Foreman är inte vit. Jag måste ha, give me something else, liksom. Belgians, säger hans polare då. Belgarna är också vita, säger han då. Så här, vi har ingen tid, så här. Han bara, it will do. Så bara reser han ena knutna näven så, Ali, mot himlen, så säger han, George Foreman is a Belgian! Och de har ju aldrig sett George Foreman, de vet inte hur han ser ut, de vet inte om att han är svart. Så det blir bara sånt jävla jubel, och bara, fan, är han belgare? Så jag hatar den jävla as. Stort jubel. Och så börjar de sjunga där, Ali Boumaier då, så på det här språket betyder typ Ali kill him då. Ali Boumaier, vet du, bara ropar Ali Boumaier. Och sen har han sån jävla flyt med, för när Foreman väl kommer, då har han med sig en massa chefrar, typ 3-4 chefrar som med sig. Och det är tydligen, belgarna använder då chefrar, tyska chefrar, för att bussa på den svarta befolkningen när de röjde runt där nere, belgarna, jävla svinen var Leopold och allt vad det var. Så att han nu helt plötsligt, även om han är svart, så han är typ belgare då, så han har ju, alltså du vet, de säger det fanns inte 5 pers av de 60 000 som såg matchen som höll på Foreman, alltså alla där höll på Ali. Och då ska man komma ihåg att Ali var ju, så var det inte i USA. Alltså han var kaxig, han var tyken. Den vita USA hatade honom. Så klart han hade stöd bland de svarta i USA. Men sammantaget i USA så var han inte älskad. Men i Afrika så var han dyrkad mer eller mindre.
Mm. Och när man då tar upp matchen så här i efterhand och försöker sätta sig in i den och se den också. Och följa liksom uppladdningen och sådär. Ibland så får man ju tydliga sympatier så där, för någon, ett av lagen eller ett av de tävlande, en av de tävlande, men inte i det här fallet, för jag tycker George Foreman är ju liksom ingen dynghög så på något vis, fantastisk boxare, har vunnit 40 raka matcher, varav 37 på knock, så där. Inte förlorat en enda match i proffskarriären, och i intervjuer så där, man ser honom så verkar ju vara rätt vettig så där.
Ja, vet jag,
särskilt i boxarmåttmätt så att säga, verkligen. Där det kan slå åt alla håll och kanter, men han verkar vara en schysst kille så. I många intervjuer så har han hängselbyxor på sig. det känns som att han har liksom, han har exakt samma kläder på sig som när han var liten, 5 år, så att de har följt, vuxit i kapp med med George.
Mamma lägger fram
och så keps också. Lite som du har säkert tittat på den nu med din son, så här, Totte baka, så lite så är han klädd då. Totte. Ser ut som Totte.
Ja, men formen tar ju ganska tydligt. Jag tror att han förstår att jag kommer aldrig kunna ha samma mediala persona som Ali. Jag har inte så rappigt käften, jag kan inte prata på det sättet som Ali kan liksom. Så han måste nog hitta en motsatsroll, så han blir istället så otroligt lugn liksom. Alltså, så här, vet, han har på hans träningar, de inleds med en så här märklig avslappningsövning typ så här. Han ställer sig mitt i ringen, så står han helt still så här. Det säger också Norman Mailer. Vi har läst en bok som heter Matchen, som är skriven av Norman Mailer, som bara handlar om den här matchen. Och han är väldigt förundrad över, han träffar Foreman också och beskriver just det här lugnet, typ att han var tyst, han kunde stå stilla väldigt länge. Och Norman beskriver att så här, det var störande, du vet, att vara med en människa som inte rör sig, som sitter tyst så länge, som är stilla så. Du blir nervös på något sätt i hans närhet typ. Det finns också någon scen där någon kommer fram till George Foreman och säger så här, ska han ta i hand? Så han sträcker fram handen till Foreman. Så säger, och får man gå runt om att det händer i fickorna så här. Sen så här.
Ängselbyxorna.
Sen, jag hade gärna skakat din hand, men det går tyvärr inte, för jag har händerna i fickorna. Och du vet så här. Och så den här på träningen då, så innan de än avslut, då står han bara helt, vet du, enorma tjuren då, mitt i ringen så här. Så spelar han då något som musik då, som Mailer beskriver som en blandning mellan Wagner, Sibelius och pop. Alltså jag är omöjligt att få grepp om vad det skulle vara för musik. Och så står han där och så spelar han musiken. Och så börjar han, vet han, så är det så här. Och så börjar han så här långsamt röra sig så här. Rör sin fot så här, tillbaka foten. Gör han så här, vet, långsamma halvfärdiga uppercuts. Så här, helt så stilla i ringen liksom. Solen börjar gå upp, rör sig tidmorgon. Solen börjar gå upp utanför träningsanläggningen. Så står han där inne så här, gör de konstiga rörelserna. Och någon beskriver det så här, han ser ut som en jätte som började röra på sig efter 5 års sömn, vet, så här. Vakna till liv. Och han beskriver just den här stillheten, som att han samlar rummets kraft i sig själv, får man liksom. Det här lugnet, han beskriver det en annan gång med Mailer som ett sömnigt lejon, men ett lejon som smälter sitt nyss uppätna byte typ. Och så är det en kraftfull bild, så här, att det är liksom den typen av ansamlande stillhet på något jävla sätt. Och så jämför då med Ali som är sprättig och liksom häver ur sig vad fan som helst. Han har ju en klassisk sån här, nästan en rap, det är nästan en dikt, vers.
Poetry slam stuk.
Ja, poetry slam. Och det var någon till och med som, ja, det stämmer säkert lite med typ att han sa, ja, men det kan ha varit här vi hörde rap för första gången då. Det är inte tonsatt, men...
Kan vi lyssna på det då?
I'd have wrestled with an alligator. That's right. I have wrestled with an alligator. I'd have tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick.
Bad dude.
Bad. Fast.
Har vi plats för en Foreman scen till, eller?
Ja, för fan.
Ja. Jag läste också i boken då att han spelar bordtennis till väldigt mycket varje dag. Så här, helt beroende. Han kunde bli världsmässig i bordtennis om han hade valt den linjen. Och då fastnade jag för att han spelar med pennfattning. Och så en av få tungviktsvärldsmästare som har spelat bordtennis med pennfattning. Ja. Det är svårt att se framför sig.
Jag tycker det är kul att Mailer har plockat upp det. Han förstår att det är en kraftfull detalj. Så. Ja, det är kul. Alltså, det är kul att tänka sig så här, att George Foreman, vet, trippar iväg mot ett hörn, så en förlupen boll, så hämtar en pingisboll, vet, i hörnet, och så kommer han fram och så bara så här, vad stod det? 18-11. Han fick alltid stryk till den också av sin, den han spelade mot också. Han fick stryk varje dag. Fortsatte ändå spela pingis varje dag. Så här. Pennfatt, och han vill kunna gå offensivare och kunna arbeta mer med sin forehand och hela bordet och så där, förmodligen. Matchen tvingas skjutas upp. Tyvärr skulle gått av stapeln då, som du sa, 25...
Idag.
Idag. För 44. Eller 54 år sedan. Ja. Men för han får ett cut, som man säger, på ena ögonbrynet. Och det är ju farligt. Han kan inte spela...
Ett jack,
kan man säga på svenska. Och då vill han inte gå den matchen, för att om det slås upp så kommer han inte kunna se någonting, så kommer det inte bli någon bra match. Liksom. Ali använder naturligtvis det här i sin propagandamaskin och hävdar att han inte vågar. Jag tror att Alis tränare, Angelo Dundee, de har någon idé om att de ska sno George Foreman och hans entourage pass, så att de inte kan lämna. De är rädda att de ska skita i det. Liksom. För de vill ju gå den här matchen. De tror ju verkligen, även om oddsen är övervägande på George Foremans sida, så tror ju de att Ali kommer sopa hem där. Så de är ju väldigt måna om att matchen ska bli, och det ser mycket pengar också såklart. Så att matchen skjuts upp och så ska nu gå av stoppen istället 30 oktober istället. Mm. Vill man att Armand Crunch ska berätta lite om de olika boxningsstilarna?
Ja, det tror jag man vill.
Det tror jag man vill. Uh-huh. Väldigt härligt att ha med Armand Crunch senast.
Vi är väldigt stolta över alla våra korrespondenter vi har.
Mm.
Vi har ju 3 boxningskorrespondenter i den här podden. Det är Armand Crunch, det är Stefan Ahlfeldt och det är Stefan Thulin. Uh-huh. Växlar mellan dem. Så.
Uh-huh. Kan vi inte få höra Stefan Thulin säga motherfucker på sin breda skånska?
Ja, det vill vi höra.
Du kan gå in genom den dörren där bakom sitter Mike Tyson. Gå in och ställ den frågan. Då säger du en död motherfucker.
Mm. Ja. Det är en av 3 boxningskorrespondenter.
Ja, så har vi Stefan Thulin, ja.
Han har vi också pratat med. Men vi börjar med Armand då.
Börjar vi med Armand. Försök nu suga i då den här härliga Balkan-energin som Armand Crunch är en mästare på att förmedla.
Ali Bumba Ye! Ali Bumba Ye! Ja, fy fan, kan du tänka dig? Och så kommer former in med 3 stycken. Han är chefrar som är rent hatiskt mot i Afrika när de kommer. Det mot den vita mannens djur. Här kommer vi med chefrar. Shit, alltså vilken upplevelse det är. Jag skulle inte vilja vara forman i de städerna. Tuff match. Ali, han körde ju bil privat till formans hus. Det skrev han i hans självbiografi. Och skrek han ute på gatan: jag kommer ta dig, du kommer inte ha en chans. Han rullade ner sin Cadillac och så skrek han där på, alltså till forman kom ut: vad är du? Vi ses i ringen, jag ska ta dig, du kan gå hem. Alltså.
Men så här, hur boxades han, Ali?
Ja, nej men Ali boxas ju som jag. Han kan ändra, han är som en kamelont. Han kan ändra stil till, han var före sin tid. Så han rörde sig mycket, men han använde sin längd i jabben. Rörde sig runt mycket, som Katemoto sa. Jab, jab. Använd längden. Sen körde han sina egna varianter ibland. Han bara ställde sig mitt in i ringen för att ta slagen. Och det är lite som jag själv har gjort i början av karriären. Eller jag gjorde det faktiskt hela min karriär, rättare sagt.
Och det gör man för att trötta ut, eller?
Nej, det är för att det skapas öppna ytor och så ser man det annars hemligheter. Okej, sen när man har tagit det bästa slagen lite sen, så bara står du stilla. Så säger du till mig: okej, man, var det allt? Det knäcker ju mitt psyke rakt av.
Ja.
Så det är lite teknik också. Lite. Och samtidigt så såklart blir jag trött ut lite grann. Men stora 90% är för att se den andres tekniker.
Okay.
Kunna se den andres svagheter. För när man, den som slår mest hela tiden är öppen också på många luckor. Det är en risk att slå. Ja. Så Alice, han hade mot teknik på allting. Så han är så svinga. Då förstod Ali, han kunde röra sig runt, jabba lite lätt, släppa in han, och sen flyttade han sig ut igen, bum bum, och så kontra han, som heter idag, man kontra. Och sen gick han ut igen, kunde han ta 2-3 hårda, så såg han, okej, då öppnar han efter den kroken där.
Ja.
Så ser jag haken är helt öppen när han laddar den där. Men vänta, om jag går in där, tar jag upp henne, så laddar han sin krok, bum, oh shit, jag tar den på gång. Nästa gång går jag in och han slår kroken. Jag flyttar mig och sen drar jag tillbaka en stenhård höger. Så att jag tror Ali var före sin till definitivt att analysera sina motståndare.
Ja.
Och samtidigt har han det andra grejen som är AIO i kampsportsidrotter. Och det är det psykologiska.
Ja.
Förmågan att tala och prata. Så innan matchen började hade han redan vunnit ju.
Var han en stark?
Nej, det var ingen viktlyftare som dagens idrottare. Liksom. Han tog liksom inte 200 kilo bänk. Liksom. Nej. Nej, det var ingen sån. Anthony Joshua typ. Det var ingen muskelfenomen. Nej, det var det ju inte. Men han hade ju musklerna på rätt ställe, va? Och tränade dem. Mycket mjölksyreträning gjorde han. Och så sprang han baklänges liksom i kilometervis. Och sprang han baklänges. Och givetvis kommer jag ihåg så skulle jag prova det i gången. Varför springer man baklänges? Ja, jo, det tränar psyket en gång och balans och allt det där. Men samtidigt, jäklar vad det kändes i vardagarna.
Ja, okej.
Okay. Så jäklar vad i vardagarna. Ja, det gör du. Du springer baklänges. För då. Om du provar nu så springer du på tårna.
Ja, just det. Ja, det gör man fan.
Du sa innan, han var på tå.
Ja.
vilka bra grejer. Vet. Förr i tiden hade de en bra träning. Vet. De klöv yxor ut i skogen. Vet. Man klöv veden. Boom. högt träning, då tränar du axlar, du tränar högersvingen också i kampsport. Boom, du får ett jäkla bra sving. Idag istället har du gummiband på ett träd. Men det är ju mer, det får inte ut den frustrationen, det här djuriska. Det får du inte ett gym på ett Nautilus-gym. Alltså tar du ett gummiband och drar det här gymmet. Kvittar hur mycket musiken dunkar, högtalarna, Iron Maiden eller vad det är. Bara, du drar, men gymmet, det stänger, det är gummiband. Men går du ut och tar en yxa i skogen och hugger, du får en helt annan känsla.
Får man då? Han var en slugge framförallt, eller?
Ja, men han var tekniker också, det var han också. Dåtidens Tyson. Han hade bra hooks, väldigt bra kroka och duckningar och lätt upp. Luka hade tålamod och sen så drog han till. Så han var ju stark, så det är ju ingen snack om en oxe. Så att han vill man inte ha rullande mot sig. Forman körde i sin stil. Han gjorde den alltid.
Okay.
Det kom han långt med. Så det är inget som man kan komma långt. Han vann ju många matcher för han var så brutal ju. Boom, boom.
Han kallar honom för The Mummy.
Ja, han kallar han klumpig. Ja, men jag lovar det. När jag såg de filmerna när då. Och förr var säckarna gjorda av sågspån. Stenhårda. Packade. Inga tyg idag. Och så såg man filmklippen när George Foreman slår på säcken. När två stycken håller den. Och så står han och matar. Du. Man ser ju bara en jäkla bula i den sågspånsäcken som är hårdpack. Har du slagit på en säck som är packad med sågspån?
Ja, det.
Fy fan. Så det, han slog ner alla på kroppen. Han var ju brutal och han slår ju hårt. Ju.
Ja.
Så att, och han hade ju massa knockout.
Är det här podd?
Är det en podd du spelar in med mig nu? Du är så jävla slipad. Han är ju en slugger då som sagt, Foreman. Och det sägs ju att när Foreman slog Frazier så knockade han ett tillfälle så hårt så att Fraziers fötter lyfte från mattgolvet och han slog så jävla hårt liksom. Och precis som det var med Ingo egentligen, att hela tiden när det finns en sån extrem slugger med, då finns ju den här nerven hela tiden att matchen kan ta slut när som helst. Alltså när som helst, får han bara in en träff så är matchen över liksom.
Det är väl därför matchen, alltså boxningsmatchen aldrig kommer igång. Känns det som så här, det är fruktansvärt lång uppladdning inför liksom första, vad fan heter det? Är det en gång som går?
Ja, det är nog.
Det är förmatcher och det är presentation och det är de här stora gängen på respektive sida och det ska av och det rockar och det tar ju en evighet alltså, innan matchen kommer. Men det är just för att det kan ta slut efter 4 sekunder.
Ja, men det minns
man får man ingenting annars.
Men det var ju,
jag har tagit sig ett Zaire, du vet, kämpat och åkt till flera dagar kanske. Ja. Så här, så.
Och
precis till matchstart och bara ding och sen ding, slut, hem igen.
Därför tycker jag med mig också att vi inte ska gå rakt in i matchen nu. Vi ska också ligga länge innan matchen.
Ja, gärna.
För att nu vill vi ju till den här djungeln här. Vi vill vara där liksom. 60 000 personer på plats. Mm.
Ali Boumaye
sitter de och skriker. 60 jävla tusen då i den här precis nybyggda, öppet såklart, inget jävla tak, öppen himmel ovanför.
Det, man ser inte det på bilderna. Det ser ut som att det är 150 pers på plats. Du får aldrig liksom den här helikoptervyn sådär över det dröna bilderna över stadion och sådär.
Och jag fattar inte hur den stadion ser ut.
Nej, jag vet inte ens om det är en stadion. Om jag ska vara helt ärlig.
Bara
byggt upp en massa EU-pallar runt omkring en boxningsring. Ovanpå en maskerad.
Mobutu som har väldigt skickligt har kommunicerat ut den siffran. Oh, det var 60 000. Ja, absolut. Mobutu vågar ju inte gå på matchen för övrigt. Tycker det är jävligt roligt. För att han är så rädd för att de ska ta en bild på honom bredvid någon av boxarna. För han ska se ut som Tom Jones gjorde in till då. Att han ska se så liten och mesig ut. Så han sitter hemma, den fega jäveln, och tittar på matchen på tv.
Mm.
Och innan matchen så är det en konsert också. James Brown är där och sjunger.
Det känns ju som att det passar in.
Det passar jävligt bra innan.
Barbara Streisand, det där flyrs dit. Så här, som vanligt när det är boxning. Det måste vara lite celebritet.
Fan vad hon har sett många boxningsmatcher. Jävla drömliv. Barbara Streisand var på alla riktigt stora boxningsmatcher. Det känns så. Är det några svenskar där då?
Ja, det är det. Vi har försökt få tag på svenskar som var på plats. Det är inte så jävla lätt. Och jag har gjort en del efterforskningar. Jag pratade med Tommy Engstrand som gjorde mycket boxning och har gjort en del intervju med Muhammad Ali. Han skulle åkt dit, men då, eftersom matchen sköts upp så sköts ju också hans resa upp och till slut så var det så osäkert så att Sveriges Radio ville inte chansa på det, utan han blev hemma i Holland av någon jävla anledning och kommenterade matchen där tillsammans med Inga Johansson för holländsk, du vet, radio.
Varför då?
Jag vet inte.
Ingen följdfråga, för jag bara, ja, det känns naturligt.
Ja. Men det är två svenskar på plats.
Ja.
Bland annat världsreporten Ulf Nilsson.
Varje gång du har sagt hans namn till mig så säger du alltid världsreporten.
Ja, men han kallas ju för världsreporten Ulf Nilsson. Jag har jobbat för Expressen.
Uh-huh.
Påstår själv då att han har intervjuat Ali 10 gånger på tumman hand.
Uh-huh. En gång i känslan.
Förmodligen en lögn. Så här. Och han ska ha skrutit nästan lite om att Ali i ett tillfälle ska ha somnat under intervjun för att frågorna var så jävla dåligt.
Ja, det är kul.
Ja. Han är där, Ulf, uh-huh. Men han har gått bort ett antal år sedan. Och sen så är Börje Dorch där också.
Bra journalistnamn ju. Vad har vi på Börje Dorch?
Börje är ju tecknare och journalist kan man säga.
Uh-huh.
Barndomspolare med Nacka. Skolan. Jaha. Och eftersom då SVT sänder inte boxning.
Nej.
Och han har svårt att sälja in det här jobbet, så han sticker.
Det är helt sjukt såklart. Jag ska åka på The Match of the Century.
Ja.
Ah. Vi ska skicka Heimerson till London igen.
Och det kostar ju.
Ja, det kostar ju.
Så han sticker dit privat, är borta 2 veckor och tänker då att fan, något ska man väl kunna kränga. Något material ska man kunna kränga när man kommer hem igen. Och på så vis då finansiera resan. Han filmar med sin Super 8-kamera där och de här bilderna har då funnits i familjens ägo och har faktiskt digitaliserats och cirkulerar det på internet.
Ja.
Jag kan lägga ut någon rätt fräsig,
ja,
bild på vårt Instagram,
ja,
som Börje Dorch då filmat. Han, tydligen otroligt opraktiskt, så det hände väldigt ofta att han filmade med linsen på, så noll koll på tekniken så där. Men här lyckades han ta av linsskyddet, okay, och han har filmat både träningar och presskonferenser, ja, och lite från matchen och så där. Och det är kanske ett av de bättre sätten att komma riktigt nära den här, ja, matchen.
Kan det också vara en förklaring till att, var det SR som inte ville skicka honom, sa du?
Ja, eller om det var SVT.
Ja, skicka dit Dorch som inte vet hur en kamera funkar. Så här, ja, vi får se. Men fan vilket äventyr ändå. Så här, åka till Zaire på vinst och förlust med en vass penna, ett block och en Super 8-kamera om man inte vet hur den funkar. Det är ju rock'n'roll ändå.
Får man säkert så här, du vet, han kanske fick ett rekommendationsbrev så som Anna-Greta Leijon brukar skriva ut Ebbe Karlsson, så här, lite hur som helst. Men det var gångbart på den här tiden. Vi har ju pratat med en annan journalist som heter Åke Sintring som vi kanske kommer komma in på lite senare. Men han fick ett rekommendationsbrev en gång när han skulle köra sina föräldrar till Marocko i deras Ford Impala eller något sånt där. Skulle skjutsa ner dem till Marocko bara från Laholm. Och då fick jag en rekommendationsbrev från någon redaktion här i Sverige. Så att han kom in på Real Madrids träningsanläggning och högkvarter och kunde hänga där ett par dagar och intervjua Agnes Simonsson och sådär. Så rekommendationsbrevet var tydligen viktigt vid den här tiden. Det hade kanske Börje Dorch då som gjorde att han kunde sitta ringside.
Fast inte vi fick komma över ett rekommendationsbrev någon gång. Vi borde fan kunna få ett jävla rekommendationsbrev.
Ja, vem fan ska skriva ut det bara? Nej. Kistan då, eller?
Tillåt oss att åka ner och hälsa på Tommy Svensson igen i Mellbystrand.
Ja, gå på en drottmatt.
Förutom Dorch och världsreporten Ulf Nilsson så satt ju på en annan plats på jordklotet minst 3 svenskar och såg matchen. Och en av dem var en ung Stefan Thulin.
Ja, Sveriges Television visade naturligtvis inte matchen, för de visade ju aldrig någon boxning. Och dessutom gick ju matchen mitt i natten svensk tid. Men jag hade förmånen att få se matchen i SVTs lokaler, för de fick in BBCs sändning mitt i natten. Och det var Bengt Grive, Ingvar Oldsberg, jag som mycket ung journalist på tidningen Arbetet då, och några av dåtidens kända tv-profiler. Bengt Grive, han bankade runt i rummet ungefär som att han var en boxare och fnyste åt oss ungdomar att ni begriper inte boxning. Så han var så exalterad och in i matchen. Man väntade nästan att han skulle gita oss där vi satt i fåtöljerna. Det var rätt roligt.
Rökte han också eller?
Han rökte och hade kragen uppställd och gick omkring och vevade med armarna och ungefär som att han skulle själv upp i ringen. Ja. Och som sagt, vi begrep ju inte någon boxning, vi andra här i lokalen.
Och mitt i natten?
Mitt i natten, ja. Det var en minnesvärd natt och det blev ju en match som betraktas som historisk och legendarisk numera.
Så här, kan jag få byta bort den här VM-semen i Italien som man mötte så här, och välja att hänga med Grive en timme i tv-huset istället?
Ja, så jävla nice. Också en scen värd att ta med innan den här matchen börjar.
Ja, fy fan vad mysigt alltså.
Matchen går 4 på natten.
Svensk tid, ja. Tre lokaltid.
Ja. Tropisk jävla natt, du vet. Kan man höra djungelljuden? Läcker de in, tror du, på den här arenan, om den då fanns?
Tveksamt, men vi kan ju låtsas att vi gör det. Så det är djungelns syschor och paddor, kanske. Så de brukar låta också.
Kongofloden flyter förbi lite bort. Så.
Den är ju mystisk också.
Ja, fy fan.
Det är lite Tintin-vibbar på det här.
Nu är det snart dags för match liksom.
Ja, lite voodoo-stämning så här. Det känns som att det är någon som ska offra sig ikväll.
Publiken börjar smyga igång ett Ali Boumadje. Ali Boumadje.
Är det varmt? Det är så fruktansvärt varmt. Alltså. 30 grader mitt i natten.
Ja, för fan.
Och så luftfuktigheten är så hög så att sekunderna kan inte tejpa boxarnas fingrar för att den fäster liksom inte.
De bara glider av.
Omklädningsrummet är helt vitkaklade, sterila miljöer. Alltså. Ja. Typ som operationssalen.
Under ringen ligger 1000 döda kriminella kongoleser.
Och bredvid sitter Börje Dorf med sin superåter. Med linsen på. Det perfekta förutsättningar för en boxningsmatch av den här kalibern, känns det.
Matchen ska dra igång. Vad är på spel då? George Foreman är obesegrad, han är stor favorit. Han ska konsolidera sin plats som världsmästare. Och vid den här tiden så tror ju många med att fan, George Foreman, han är fortfarande så pass ung. Man tror att han kan vara en av dem som kan hålla det här bältet då i flera år framöver, för han är fortfarande så ung. Ali, som sagt, inte övertygad mot Frazier. Man tror att han kanske börjar bli lite tåren. Han är 2 år äldre nu än när han gick de matcherna. All the stage is set. We're just about ready to begin. Round one. The heavyweight championship of the world at stake. There can be no more pure form of sport than a heavyweight championship fight when two individuals, finely tuned athletes, climb into the ring. This time, the championship is at stake and $5 million will be paid to both fighters. Ali ready, Foreman ready, we're waiting for the opening bell. The enthusiasm begins to mount here. One thing we want to look out for is just how fast this man, George Foreman, will open. As we mentioned, in his past several fights, he hasn't gone in the past 4 years beyond 2 rounds in any fight. Can Ali dance and stay away from him? Is George Foreman's thundering punches going to be too much for him? Is the left hook that is so devastating, the tremendous left hook, going to stop Ali? Here we go, Ali quickly across the round. Det är något speciellt, Marcus, när gånggången går i en tungviktsboxningsmatch och de två boxarna fortfarande är pigga. Alltså du vet, sån jävla energi fortfarande kvar i musklerna och de bara rusar ut mot varandra. George Foreman står i sin ringhörna, händerna uppe på högsta repen liksom, lutar sig där, du vet, mot där stolen står. Mm. När gånggången går står han där. Så går gånggången, inte så att han stressar och vänder sig om direkt, vänder sig om långsamt. Då har Ali nästan redan hunnit fram till hans plats. Så att där börjar fighten, börjar där framme liksom, att Ali har hunnit så långt. Och man bara ser det bara spitter av energi i Alis kropp. Så han går fram och så gör han några så här, du vet, hotar att stå, du vet, så här, och rycker och avvaktar. Han dansar runt och Foreman går efter honom och han dansar runt honom. Och så har de en sån clinch, du vet, där båda bara slår med utvidgade armar så hårt de kan mot varandra. Alla de 4 slagen missar liksom. De slår två var liksom. Hade ett av de slagen träffat, han är dött. Alltså det är sån jävla kraft då. Ali is certainly dancing, slipping punches, sliding around both ways. Foreman's idea is to back him off in the corner and when they get tight to wail away with that vicious hook to the body of Muhammad Ali. Ali lashes out with a light left. Takes a light left inside as he tries.
tries to work to the body of Muhammad Ali. That's Ali on your right, Foreman on the left. A wild left hand thrown by George Foreman, taken on the side of the head of Ali. The pace is tremendous in round one. George Foreman with his face to you. Ali to the left. Ali tries to time up. He's leaning on Foreman. Foreman with a vicious uppercut misses, kicking it to the head of Ali. Ali stands back, ties his man up, leans on the rope.
Här råder det då två olika läger så att säga, hur Alis taktik såg ut. Det finns de som hävdar att den här taktiken då, som han skulle kalla för rope-a-dope, att det var någonting som var planerat från första början, att han skulle använda sig, och det gick helt enkelt ut på att han skulle stå mot repen, alltså rope-a-dope, han skulle stå mot repen och så skulle George Foreman få slå sig trött. Och när han var tillräckligt trött så skulle Ali försöka lägga in dödsstöten.
Precis, mänsklig sandsäck där och sådär.
Precis, låta George Foreman träffa hans gard hela tiden. Han hade tydligen tränat upp sina magmuskler något fruktansvärt, för han visste att han skulle behöva ta emot mycket kroppsslag då när han stod mot repen. Och så finns det de som hävdar att det här var en taktik som han helt enkelt bytte till en bit in i andra ronden eller någonting sånt, och att han egentligen skulle dansa runt honom så länge, men att Ali insåg själv att jag kommer inte orka det här, jag kommer inte kunna dansa så här länge i den här hettan, det kommer inte gå, jag måste göra någonting annat, och att han då byter och så kör den här rope-a-dope-stilen. Och nu för tiden så är de flesta överens om att det är det senare, det vill säga att Ali bytte själv, för att det finns bilder på när Angelo Dundee då springer och skriker på Ali under matchen så här: dance, 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 liksom hela tiden så här.
Men det finns väl egentligen ingen splittning då, för att taktiken är den taktiken där. Så det de tvistar om är huruvida han gick in i matchen med den taktiken eller om han bytte under matchen.
Ja, det är det som är sysslingen. Ja, det hör ju nu att det inte kanske är en jätteviktig tvist.
Nej, men det, jag tycker man ser det. Alltså man ser ju att han hänger mycket mot repen. Inför matchen så har ju Alis tränare Dundee varit uppe och kontrollerat ringen. Och det är så jävla slappa rep till och som bara hänger liksom som dåligt spända gummiband.
Spända in pingisnät.
Ja, han försöker spänna upp dem lite då. Så här. Ja, lyckas lite, så här, men det är ändå inte det riktiga svunget. Då. Det funkar ändå, och ser vi några tillfällen, han hänger nästan, ja. Någon som beskrev det också, han hänger, om du tänker att du ska titta ut genom ett fönster och titta upp, du vet, luta dig ut ur ett fönster baklänges för att titta vad som händer på taket. Så.
Ja.
Ungefär så ser det ut när han hänger mot repen.
Here's some real good shots to the body, thrown by Foreman. Foreman on the left of your screen, Ali on the right. Ali leans up against the rope. Right hand, taken on the gloves by Ali. Vicious right, thrown to the body of Ali. Wild right, misses the head of Ali. The left taken on the glove of Ali, the right glove. Foreman pouring, pouring, pouring.
Och att Ali står och tar de slagen i repen.
Ja.
Det ropade upp det där. Men jag tror att de slagen tog rejält på han. Det tog de. Det gjorde de. Så det var liksom inga flygviktslag. Det var ju tungvikt, 100 kilo. Full krut fram. Ja.
Och han retar Foreman hela tiden. Han retar honom hela tiden. Så här, du slår som en liten flicka. Du slår som en liten flicka. Så här. Och Foreman har berättat senare. Han får in en träff på Ali. Han träffar honom rakt på hakan. Liksom. Och han tror nu är matchen över. Så här. Den tog. Så, här. Så han träffar honom och så hamnar de i clinch. Så bara märker han så här, Ali söker upp hans öra så här, så bara viskar Ali hans öra bara så här: Is that all you got, George? Is that all you got?
That all you got, George? That all you got, George?
Och då förstod George bara, fuck, jag är nu, fan, det här
är rökt.
Det är rökt så här. Och sen i åttonde ronden så hittar han då sin öppning, Ali.
Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman.
Han träffar Foreman så hårt så att Foreman blir groggy. Nästan som ett fyllo ramlar han runt i ringen så. Det som är så vansinnigt poetiskt är att Ali har ju kallat honom för tjuren hela tiden, bully hela tiden, och han kallar sig själv för matadoren. Och när Foreman är på väg, han ramlar runt, han famlar runt, han går genom ringen och ska säcka ihop då. Han ser fan ut som en tjur också, så han välter framåt liksom. Så släpper Ali honom som en matador, släpper förbi tjuren med sitt röda skynke, släpper honom, gör, och tittar honom på honom med handen redo så här, utan att slå liksom, så han vet att så här, nu är det klart liksom.
Annat än stensättaren från Göteborg som sopar till två gånger till i bakhuvud på Floyd Patterson.
På Floyd Patterson, ja.
Så gör man bara vid vin.
Ja, så det är något... Alltså det är något så otroligt poetiskt i den här avslutningen, att det blir precis som han har förutspått Ali liksom. Precis som han som en jävla profet har berättat vad som ska hända, så ser han ut som en matador. Det är så otroliga bilder, vi kommer lägga upp dem på vårt Instagramkonto. Det, ja, det, man blir gråtmild av att se det. Och här finns ju någonting tragiskt på samma gång också, för att Ali har byggt upp det här hatet mot Foreman hela tiden. Han har fått hela den jävla afrikanska kontinenten att hata honom liksom. Och de har skrikat att han ska döda honom, publiken, hela tiden liksom. Men Foreman älskade ju Ali. Han hade sån jävla respekt för honom.
A reporter asked me, what happened in Africa, George? Surely something happened. And I admitted that I'd lost the boxing match. I said, I got proof. From that point on, I was able to cope. Because I realized not only did I lose the boxing match, but I'd lost the greatest man I've ever met. Sometimes people come to me and say, what do you think? Was Muhammad Ali the greatest boxer? And I feel almost insulted because... boxing was just something he did. I mean, that's no way to define Muhammad Ali. He was one of the greatest men to ever appear on the scene of the earth.
Han har samma förhållande till Ali som vi har till Roy Hodgson. Alltså.
Ja, skulle man kunna säga. Oerhört, för jag menar, Foreman var ju också svart. Hans familj hade också blivit utsatt av den vita mannen i USA. Han var ju också en slavättling liksom.
Och efter matchen så öppnas det himlen också, ja. Som på en given signal att... ja. Det är någon som har tänkt att den här matchen ska genomföras.
Aha.
Och sen direkt efter så öppnas himlen, så aha, faller monsunregnet.
Ja, visst.
Ulf Nilsson kanske tar upp en sån tidning som får skydda sig.
Filmen i hans kamera går fullkomligt
att varje dag tar av linsskyddet för första gången på 2 veckor och filmar regnet. Ja, men jag tycker det är läckert också.
Ja, men det ska vara sånt jävla dängtiden och folk måste fly därifrån liksom.
Man har ju blivit religiös av mindre,
ja, mindre. Och så finns det en jävligt vacker scen. En amerikansk journalist, en av de så här stora amerikanska New York journalisterna, Jerry Eisenberg heter han, bra som du vet, riktigt som boxnings New York dialekt liksom. Han är där, skriver om matchen, är klar med sin text. Ali, du vet, det görs någon intervju med honom i ringen så där innan regnet kommer, och han blir klar med sin text och så åker han och hans polare tillbaka från stadion in till stan helt enkelt. Och det tar 1,5 timme ungefär, så att det kanske är 2 timmar sedan matchen var slut. Sen så, fan, jag är inte klar med den här texten liksom. Det finns någonting, jag är inte färdig liksom. Jag minns fan knappt vad jag skrev, jag var så upprymd när jag satt och skrev. Så jag måste träffa Ali igen. Vi måste tillbaka, du vet, de har precis kommit med tåget in till stan. Så här, vad fan ska vi tillbaka till? 1,5 timme till, hittar vi en sån, ska vi tillbaka ut i djungeln liksom? Vi vet inte, han har inget mobiltelefon liksom. Och så säger han såklart inte då, men vi tänker det nu i alla fall. Och han bara, nej men vi måste tillbaka. Så de tar tåget tillbaka, kommer dit i gryning liksom. Regnet har lagt sig. Och han bara, jag har en känsla av att Ali kommer vara nere vid vattnet. Så de går ner till Kongofloden, verkligen på vinst och förlust liksom. Och så ser de honom där, och står Ali där borta. Och han har ingen omkring sig, han är helt ensam Ali, han står där nere vid vattnet. Han ser inte dem, men de ser han på något sätt. Och han vankar fram längs vattnet. Någon så ställer han sig, så bara tittar han ut över Kongofloden. Och disigt kanske ligger ett litet dimtäcke där ute på Kongofloden. Så bara står han helt själv, liksom, helt samlad. Liksom, och han, man kan tänka sig att han summerar vad fan han har gått igenom. Du vet.
Finns en del att smälta.
Finns en del att smälta. De tog alla hans bälten. Tog allting ifrån honom när han vägrade Vietnam. Han kom tillbaka. Han mötte Frazier. Han var ifrågasatt. Han har gått igenom den enorma träningen som han har beskrivit inför den här matchen. Rumbling. Han har tränat på ett sätt som han aldrig hade gjort tidigare. Han har sagt att om jag tränat så här till varje match så hade jag varit död idag, så som jag tränade till Rumbling Jungle. Och så har han liksom vunnit nu äntligen den här matchen, och han har gjort det på ett sånt listigt, på ett sånt sätt så det ska gå till boxningshistorien. Det sättet med att han har gjort, han överlistat sluggen George Foreman. Och så står han där och så står han alldeles stilla, så tittar han ut över Kongfloden, och de vill inte gå fram, de vill inte förstöra det här ögonblicket liksom. Och så ser de honom, och så reser han helt plötsligt så här, vet, långsamt så här, båda händerna upp mot afrikanska himlen, så ut mot Kongofloden, så här, bara reser stilla upp händerna så för sig själv liksom där ute, ensam.
Fan, vad stort.
Så det är jävla starkt. Ska vi låta Thulin berätta hur det såg ut i tv-huset när Ali hade vunnit?
Ja.
När då Ali kontrar mot Foreman och får ner honom och gör den här matador-svepningen med armen. Vad gör Grive då? Likadant.
Ja, ungefär. Jag tror att han tände nog en cigarr till när han framför det. Möjligen. Han löste en liten whisky också kan jag tänka mig. Ja.
Han mixar ju stilen. Han ser ju. Man ser vad den andra gör. Det hela tiden är ju spel. Vilken stil ska användas mot den där boxaren? Och de som har den som kan anpassa sig bäst och ändå inte ändra sin stil, de blir mästare. De blir mästare i många år. Du pratar inte de som inom ett år. De blir champions i ett decennium. Det är inte många som kan det. Då har man någonting annat. Då har man känslan. Känslan.
Det här, när han gör sin Ali Shuffle, du vet, när han flyttar fötterna, du vet, han bara står och trippar så på stället liksom, nästan som en moonwalk. Var det effektivt? Vad fan gjorde han det för?
Han gjorde shuffle dansen där, han saxar då och så pekar han på honom. Kom on. Är han trött, men när han gör det så får han en sån, man får en sån glädjerush i hormonerna. Sätta till ämnet, går igång, glädjen går igång i hela hjärnan och huvudet. Och sen helt plötsligt, man inte är trött.
Nej.
Fast du är trött. Du är inte trött. Du ser det andra bara nickar. Och du bara så, du gör en chattbland. Du blir bara piggar. Matchen som jag mötte i VM-matchen. När han boom och så blir han arg och tittar blicken. Och han bara, man såg han lite. Jag bara, wow, come on. Kom igen, jag kan hålla på hela natten. Come on, vi går all night long.
Ali var i Stockholm, tror jag. Det var nog Edvin Ahlqvist som hade anordnat någon träningsuppvisning på Gröna Lund. Ja, jag tror att Sara Leander var där och tittade och tyckte att det var jävligt häftigt. Så, någon match var det inte tal om. Det kostade alldeles för mycket pengar för Edvin. En träning på Gröna. Och då hugger Ingvar Oldsberg Ali. Ordväxlingen är ungefär så här då. Jag har egentligen ingen bra fråga att ställa, men jag vet att du ofta har många bra svar. Säger Ingvar. Det var en väldigt bra fråga, säger Ali. Ja, och jag väntar fortfarande på ett svar, säger Ingvar. Du är flintskallig, säger jag. Det är väl din hjärna som håller på att växa ut ur huvudet på dig, säger Ali. Och då svarar Ingvar Oldsberg. Det verkar inte vara någon risk i ditt fall.
Ändå. Det känns ändå tryggt att skicka fram Ingvar Oldsberg i sånt läge. Han är ganska rapp i tanken.
Ja, rapp i käften också. Ja. Ja.
Snett inåt bakåt. Produceras av Oh My.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.